On your marks. Get set.
Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsstedt och Erik Olofsson. I avsnitt 183 pratar vi med Kristoffer Lås om favoritdistansen halvmaraton, att nu vara sin egen tränare och hur han ska bli löparen han vill vara. Ja, det här är alltså avsnitt 183 av podcasten Maratonlabbet. Jag heter Johan Forsstedt och vi ska nu se om jag får kontakt med Dalarna där Erik Olofsson just nu lever i isolering för att komma till SM i 24 timmars löpning. Frisk och kry, testing, testing, etta, tvåa. Har vi kontakt med Erik? Ja, där har jag någonting. Är du glad?
Jag är glad, Johan. Jag befinner mig som sagt i Dalarna här. Jag sitter i stugan, har riggat upp en liten poddstudio i den. Så att jag hoppas det blir bra ljud. Det som oroar mest är att när jag sneglar ut genom fönstret så ser jag långt borta några tranor. Och de kan vara väldigt högljudda, så vi får se om de börjar tuta igång snart. Men då lär det höras.
Vi ska få höra mer om din period här fram till SM där du sitter i den där stugan. Men först då, lever du drömlivet nu eller börjar du redan bli lite ensamt? Du är inne på dag 5.
Ja, nej, men än så länge så är det fortfarande drömlivet, måste jag säga. Sen så Johan Olsson, han satt väl, var det 7 veckor han var iväg i sin stuga där innan VM i Falun. Och det känner jag väl skulle vara orimligt långt. Jag ska ju vara totalt 2,5 vecka och det tror jag att jag kommer klara av på ett bra sätt. Vi får se nästa vecka när vi spelar in om jag har tappat förståndet.
Vi kommer snacka mer om det snart alltså. Vi vill redan nu tacka våra samarbetspartners Adidas, Maratongruppen och Löplabbet som hjälper oss att kunna göra den här podcasten Maratonlabbet som nu är inne på sin 7:e säsong och som bara växer år för år. Okej då, Erik Olofsson, du nämnde ju Johan Olsson, du gör ju någon sorts Johan Olsson light-variant då på isolering inför ett mästerskap. Den sjukdomsförföljde då Johan Olsson som alltså isolerade sig i familjens stuga i 7 veckor inför VM i Falun 2015. Det gav ju minst sagt resultat även om han grät sig till sömns på kvällarna ibland har han sagt. Du kör ju då drygt 2 veckor nu, va? Hur ser din vardag ut där uppe nu?
Ja, det är väl ganska likadant. Det beror lite på. Här under helgen så hade jag ju ganska mycket adeptsamtal, så då var det faktiskt som att jag jobbade lite. Men en normal vardag kan vi väl säga, när jag inte har så mycket samtal, så kliver jag upp på morgonen och ibland tar jag en morgonjogg innan frukost. Idag gjorde jag inte det faktiskt, utan jag var hungrig, så jag åt på en gång. Sen stack jag ut och sprang 2 mil i solskenet här. Och då kanske man undrar vart jag springer, och det finns ju mycket fina vägar här, dels stigar och skogsvägar. Stigarna är tyvärr lite isiga så att jag har försökt undvika dem, och det har visat sig att det är ganska kuperat här i området, och jag gillar ju inte att springa kuperat, och sen så har jag dessutom haft lite problem med hälsenan, och det gör ju då att jag försöker undvika backar. Så att jag har letat febrilt efter platta områden och hittade ganska tidigt en sträcka som var helt platt, helt otrafikerad, och det var asfalt där i 3 kilometer. Det var alltså en liten väg som gick in till ett kalkbrott. Så jag vart ju jätteglad när jag upptäckte den där, och sen så insåg jag att det ändå åkte ganska mycket lastbilar där, för de åkte in och hämtade då kalk, får jag anta.
Ja, eller något annat fuffens gör de kanske.
Ja, kanske. Så att jag körde ju på där, jag mötte de här lastbilarna ganska ofta, men det gjorde inte så mycket tyckte jag, utan jag snurrade fram och tillbaka på min 3 kilometer slinga med asfalt. Så att jag har fått in några 2-milspass på det området, och under helgen så visade det sig också att de körde inga lastbilar då, så då var det som en dröm att springa där fram och tillbaka. Så såg ju dagarna ut under helgen där, då hade jag dubbelpass där, och däremellan så var jag tillbaka i stugan, åt lite lunch och tog en powernap. Så har det väl rullat på. Nu när lastbilarna är tillbaka här under veckan så har jag faktiskt gett mig ut och letat lite skogsvägar igen, och idag var jag ute och sprang 2 mil och hittade en väldigt trevlig grusväg som visade sig vara ganska platt. Så den tänker jag att jag kommer utnyttja en hel del framöver också. Och, ja, det är väl lite så. Har du några frågor om tillvaron i övrigt?
Ja, men dels undrar jag lite mer då specifikt här angående löpningen. Är det liksom något speciellt upplägg du håller dig till nu i volym och liksom hur du utför passen? Kommer du köra något längre pass eller blir det flera? Ja, så det är ju ganska långa pass du gör, men inget så här jättelångt pass än så länge.
Nej, jag har väl fått ändra lite upplägg mot vad jag kanske hade tänkt. Jag hade ändå tänkt här under förra veckan framförallt att få in lite längre pass på 4-5 mil. Tyvärr så det som har hänt och det enda som egentligen är negativt just nu är att jag har fått tillbaka hälsenekänningen på högra hälsenan, den som jag slet med i början av året. Det är inte lika mycket som det var i början av året, men det är ändå så att jag känner det största delen av min löpning just nu. Så att jag har valt att försöka springa så lite som möjligt med känning, och istället för att ha sprungit 4 mil på en gång så har jag delat upp det oftast i 2 pass, så det kanske har blivit 2 gånger 20 kilometer, och då det brukar ändå dröja en bra bit in i passet innan den här hälsenekänningen kommer, så att då slipper jag springa så mycket med någon slags obehag. Sen har jag dragit ner lite på totalvolymen också, men jag har fortfarande sprungit väldigt mycket. Jag fick in 22,5 mil förra veckan, så det var ändå en bra volymvecka även om jag hade kanske siktat lite högre egentligen. Så ja, så ser det väl ut löpmässigt. Jag ska väl dra ner kanske lite den här veckan. Det här är alltså näst sista veckan innan SM. Men jag kommer fortfarande ligga på ganska hög volym, så jag siktar nog på 20 mil ungefär, och det kommer nog vara mycket dubbelpass, inte så långa pass, men mycket i tävlingsfart för SM. Så det är det jag försöker nöta in. Jag försöker få så många kilometer så tävlingsspecifikt som möjligt.
Vad är tänkt tävlingsfart nu då?
Ja, men det är väl någonstans mellan kanske 4.50 till 5.00 som jag tänker att jag ska springa största delen av loppet i, förhoppningsvis. Kommer i alla fall gå ut någonstans där, och sen så får vi se hur länge det håller. Men känslan just nu, om det inte ska strula på loppet, är att jag tror det kan hålla väldigt länge, för att det känns som formtoppen nästan redan är här. Jag har otroligt lätta ben ut och springer alla pass just nu. Så det gäller bara att hålla i den här känslan, så tror jag att det kan bli väldigt roligt i Växjö. Det är klart, det kan ju hända massor av saker på ett 24-timmars lopp, så att det är väldigt mycket som kan gå fel. Men just nu så, jag känner mig väldigt positiv förutom då hälsenan, men samtidigt, man har ju alltid känning inför lopp, så att ja, om man tar både VM och SM på slutet, då hade jag också hälsenekänning inför, och det funkade bra på de loppen, och då hade jag även andra känningar, det har varit baksida lår, det har varit knä och sådär. Och jag har verkligen ingenting annat att klaga på den här gången, så jag får försöka fokusera på alla positiva saker nu istället och bara inte förvärra hälsenan, det är väl det viktigaste. För jag tror det kommer funka på loppet, jag har ju gjort det förut.
Är det befäst liksom i ultrakretsar att totalvolym trumfar de här ganska långa, lite mer specifika passen, eller finns det någon som kör liksom kanske både och fortfarande?
Nej, det är verkligen inte befäst, utan det är ju oerhört många olika träningsfilosofier som kommer mötas på SM. Och det är ju ett väldigt starkt startfält i år, så att det ser väldigt spännande ut. Så att några av de andra i toppen tränar ju till exempel med väldigt stort fokus på styrka. Och sen finns det andra som tränar väldigt mycket kvalitet, mycket tröskelträning och väldigt mycket snabba pass. Så att det är egentligen helt olika filosofier, och det gör det ju otroligt intressant den här gången. Jag är väl den som kanske ändå, om man nu ser på den senaste perioden in mot loppet, springer mest volym. Men det finns såklart andra som också tränar väldigt mycket. Men av de som jag kanske kommer tävla mot främst på SM, så är det ju, då har vi helt olika träningsfilosofier och säkert ganska olika taktik på loppet också. Så att det blir väldigt spännande, dels att se hur det går, och sen så utvärdera efteråt och se vilka metoder som har funkat bäst. Sen så är det klart, det kan ju vara individuellt. Ett upplägg kan ju funka väldigt bra för en person, och ett annat upplägg funkar bättre för en annan person, och sen så beror det såklart på hur mycket tid man har till träning och sådär. Det är inte alla som har möjlighet att göra det jag gör just nu. Och kanske inte vill göra det jag gör just nu heller. Det är ju även om jag kanske målar upp en bild av en väldigt härlig tillvaro här. För det är det ju. Det tycker jag absolut. Så är det ju. Om man är en oerhört social person så tror jag att man inte skulle klara sig så länge här i stugan. För att jag har ju verkligen isolerat mig och träffar ju ingen annan så att säga.
Sista frågan, hur gör du med marklyften nu? Har du mer skivstång och vikter upp eller har du specialbokat något gym där lokalt eller blir det stenar ute i skogen du går runt och kör enbens mark med?
Ja, nej, men det är stenar i skogen som gäller så att jag har... Nej, det är... Jag körde min sista, vad ska man säga, gymvecka med 3 veckor till loppet, så att de sista 2 veckorna plockar jag bort den tunga styrketräningen helt, men däremot så kör jag fortfarande styrka med kroppsvikt, så det är en hel del tåhävningar och andra övningar, så att jag håller i styrkan, men det är inte med några tunga vikter längre, och kanske sista veckan, loppveckan där, så kanske jag plockar bort styrkan helt. Då blir det bara några lugna joggar i skogen eller på min asfaltslinga, tänker jag. Så är det. Så att än så länge så är tillvaron behaglig. Hur är tillvaron för dig, Johan? Är det också behagligt?
Ja, du. Det låter ganska skönt att skjuta ut sig själv ur livet på något sätt. Ett litet tag i alla fall. Att kanske få några dagar själv med sina tankar och träna, äta, sova. Det är jag lite sugen på just nu. Sen skulle jag väl kanske inte direkt vilja göra det jättelänge heller. Men ett litet tag hade varit skönt just nu. Det känns som att jag har varit ganska trött här efter Berlin. Och ja, men kämpat för att komma på fötter igen, höll jag på att säga. Det låter kanske drastiskt. Men jag har varit lite trött. Det är ju mycket i livet. Det är väl många som lyssnar på det här som kanske känner igen sig. Om man har jobb och barn och husbyggen och andra saker som ska tas om hand. Och så vill man ju träna, och kanske lite löjligt att man drar så stora växlar på hur det går med träningen när man är på min nivå. Men det är också som gör det lite kul med löpningen, eller hur Erik? Och podden och sådär. Så att, tänkt mycket på träning. Kanske inte tränat så mycket egentligen sen sist eftersom jag har varit lite sliten. Så ganska lugnt och egentligen bara gjort ett lite tuffare pass här i helgen.
Blev du sliten efter loppet? För det är ju ändå intressant när man... som du kanske inte riktigt får ut max av det man ville. Hur kändes det liksom efter loppet? Var du väldigt muskulärt sliten eller hur kändes det?
Jag kände av framsida lår lite grann första joggen där kanske i måndags, tisdags eller när det var ändå lite grann, trots att jag ändå slog av på farten i alla fall sista, ja, men framförallt sista 5 kanske inte sprang så där jättesnabbt, men jag tror nog ändå att värmen tog ut sin rätt och att jag inte så van ändå att springa 21 kilometer i den intensiteten ändå som det var, eller 15. Jag har funderat lite grann på det där, om mina ben var riktigt redo för att springa snabbt. Nu blev det ju varmt och jag hade ändå inte klarat en 15. Kanske inte ens formen fanns där, men just också det här med om benen hade klarat att springa 3:33 så långt, eller 3:35 eller vad det nu kunde ha varit. Att jag kanske inte kände att jag hade riktigt den styrkan, att jag inte hade så många specifika pass i halvmaratonfart. Jag hade ju premiärmilen absolut, och så hade jag ju några hårdare pass där när jag sprang lite tom på energi. De passen lyckades jag ju inte riktigt springa i 3:33 fart, utan det var ju snarare 3:40-3:45. Och då kan man ju kanske tolka det som att det var min halvmaratonfart i och för sig, så att, vilket det var i Berlin. Men lite sliten i benen ändå, men det gick över ganska snabbt måste jag säga. Men mer en allmän känsla av lite trötthet tror jag efter loppet och resa och ja, men lite sådär.
Hur är revanschsuget då? Har du hunnit bli sugen på att springa lopp igen? För det där kan ju variera väldigt mycket. Ibland så börjar man kolla på nya lopp och planerar redan samma kväll. Och ibland kan jag känna att det tar mycket längre tid innan man orkar ladda om igen.
Jag kanske inte ännu riktigt har hittat den här stora revanschlustan faktiskt. Det har tagit lite tid den här gången. Kanske beroende på att jag är lite osäker på formen generellt och tycker väl kanske att man blir mer taggad om man känner att formen är superbra att man inte fick ut det och att man kände så här, men det där kan jag fixa ett annat lopp och börja kolla runt. Sen var det väl här nu framåt torsdag, fredag så har jag ändå börjat sitta och tittat på någon loppkalender och letat både i Sverige och kanske närmare delar av Europa och sådär också, om man kan åka iväg någon helg eller sådär. Så att jag har kikat lite grann, men jag tror att det blir ganska avgörande vad som händer den här veckan, om jag känner att jag får tillbaka lite spritt i benen. Och sen så ska jag göra ett tröskeltest på torsdag med Jeff Frydenlund på Activitus, som har hjälpt mig här sista månaden med träningen. Och vi ska väl också ha en liten utvärdering och sen också sätta oss ner med ett tomt ark och fundera lite på framtiden. Och dra upp lite riktlinjer, dels vad vi ska satsa på och hur vi ska träna och bolla lite idéer helt enkelt. Jag har väl en del planer och sen hoppas jag att han har lite saker som han tänker att jag borde förbättra. Och kanske prata lite om upplägg, om hur man ska göra, liksom, om det ska vara mer volym eller om det är mer polariserat eller mer tröskelträning eller mer återhämtning, sömn, mer styrka. Jag vet inte riktigt just nu, men om man hittar en bild där så tror jag att jag kommer bli sugen på att tävla igen. Och skulle de testerna visa sig vara bra så kommer jag också bli mer sugen på att tävla hårt inom kort. Sen kan ju inte testerna vara helt avgörande såklart, men skulle jag känna att det är lite för dålig nivå, då kanske man inte blir lika sugen, i alla fall inte att springa de här platta loppen och jaga tider, om jag känner att jag inte riktigt är där. Då blir det kanske lite mer fokus på att träningstävla och springa lite lopp här i vår mer som träning och sen fokusera på någonting längre fram. Så lite där är jag angående revanschsug.
Spännande, då kommer vi få ett lite klarare besked om en vecka i det avsnittet. Hur är det då? Hur är chanserna att du har laddat om redan till på lördag? För då går det faktiskt ett lopp nära dig.
Ja, men det hoppas jag ändå att jag ska vara sugen på. Det är ju premiärhalvan på lördag. Vi kommer väl prata ännu mer om det lite längre fram, tänker jag. Och jag ser väl på det loppet som att det kommer nog avgöras ganska mycket på torsdag faktiskt. Exakt hur hårt jag kommer gå. Jag tror att den banan är väldigt kul att springa. Och den är snabb bitvis, men den är också lite backig och sådär, så jag vet inte om det är den optimala persbanan egentligen. Så har jag typ ett pers i mig, då kanske jag kommer försöka springa den där ganska hårt och sen se om jag kan hitta något annat lopp lite längre fram. Eller om jag känner att jag inte riktigt har den här topp-topp-formen efter det här testet, då kommer jag nog bara gå all in på premiärhalvan och springa kanske lite smartare upplägg än i Berlin och försöka komma på så hög placering som möjligt och se hur snabbt jag kan springa helt enkelt. Så ser det ut.
Kul! Du har ju också sub-elit-touren där du kan tävla på riktigt.
Just det, där har jag väl några platser upp till pallen, eller jag kanske var fyra nu i min åldersklass. Det var väl inte så här otroligt många som jag tävlar mot, men där borde jag kunna plocka lite om jag har en bra dag. Det tycker jag absolut. Så det ska bli spännande ändå och fortsatt utvärdering. Jag kanske inte har legat sömnlös, men det finns ju mycket att tänka på i den här sporten, Erik. Det är ganska komplext och många faktorer som kan bidra till att man blir bättre eller sämre. Längtar efter att hitta ett flow igen. Jag är ganska säker på att det kommer, men vi får se när. Vi har ett samarbete med Adidas som ju ligger bakom Adidas Adizero Running Tour som går vidare med Adidas premiärhalvan på lördag här i Stockholm. De anordnar ju också de här Adidas Try-on Sessions tillsammans med Löplabbet. Try-on Sessions är då träningspass där man då har möjlighet att få prova Adidas skor, try-on alltså, under passet, och vi brukar alltid rekommendera folk att prova tävlingsskon Adios Pro 3 när de går på de här passen. Även den ganska kvicka distansskon Adios Boston 12 tycker jag är ett spännande alternativ. För det är en distanssko som både fungerar för att samla mil i, men den svarar också bra om man försöker trycka till lite grann. Ikväll, om ni lyssnar på det här när det släpps, alltså den 16 april i Stockholm, så är det då tjejerna bakom podcasten Flåset som håller i ett träningspass mellan 18 och 19, samling vid Sjöhistoriska. Och imorgon i Malmö, onsdag alltså håller Johan Wissman i ett pass med start 18.00 vid Lilla Torg, alltså den gamla 400 meterslöparen som numera är väl ultralöpare kan man säga, Erik, men han har nog fortfarande klipp i steget.
Ja, nu är han komplett, håller jag på att säga. Nu är han både snabb och uthållig här. Han sprang ju bland annat Kullamannens långa distans där, det är väl 100 miles i fjol. Så det var väldigt imponerande.
Tror du att du kommer få möta honom framöver på 24 timmars arenan?
Hoppas. Det
är ju inte helt olika
mäktigt.
Heller tycker jag. Har jag alltid tyckt att det finns en likhet där.
Tänk att få spurta sista timmen mot Johan Wissman.
Och så vet man inte vem som är vem.
Ja, vi får se.
Vi har också ett samarbete med Löplabbet som också är med på de här Adidas Try-on Sessions. Och Löplabbet fyller ju 40 år nu i vår och de firade ordentligt här i april. Vi ska nu ringa upp Bjarne på Löplabbet som ska få berätta lite mer om det firandet. Ja, men då säger vi hej till Bjarne på Löplabbet. Välkommen tillbaka till Maratonlabbet.
Tack, tack, tack.
Och jag får väl säga stort grattis då till dig och Löplabbet. 40 år här i vår, hur känns det?
Det känns jättebra, det känns jätteroligt. 40 år, det är mäktigt.
Löplabbet är ju 2 år yngre än vad jag är då. 1984, jag sprang inte så mycket då, jag hade absolut inga löparskor. Men hur såg det ut när Löplabbet etablerade sig? Du var inte anställd då på Löplabbet, men du kanske har fått det berättat för dig.
Jo, den första butiken, det var ju en bakgård i Skanstull på Södermalm i Stockholm. Och konceptet är ju i princip samma som idag. Det var en sån här spegellåda, man tittar på fötter och så tittar man när löparna sprang på löpband då. Och det var väl inte så att vi spelade in då på video och sådär. Det dröjde några år då. Utan då var det mer liksom okulärbesiktning man tittade då. Och det fick ju ett jättegenomslag, för det var ju ingen som sålde löpskor på det sättet. Så jag vet vid något tillfälle var, jag vet inte om det var Rapport eller Aktuellt som var där och gjorde en reportage då. Och det fick ju jättestort genomslag, för det fanns ju bara 2 kanaler på den tiden och alla tittade på tv. Det fanns inte Instagram och sådär, så att det var buller och bång när det drog igång faktiskt.
Och det var då alltså lite mer vetenskapligt sätt att kanske prova ut skor till ett par skor som passar varje löpare helt enkelt.
Ja, individuellt då. Man tittar ju på liksom hur mycket stabilitet behöver du. Hur mycket rörelse har du i fotleden då. Sen blir det ju revolution i det där med pronation då. Att det var farligt att pronera liksom. Och man behövde väldigt stabila skor för pronation var farligt och sådär. Men det har ju lagt sig lite nu faktiskt.
Ja, verkligen. Ja. Du har ju varit med 20 år. Halva den här resan kan man väl säga. Mm. På tal om då olika revolutioner inom skobranschen. Det har varit en väldigt tydlig här under tiden för vår podd. Vi startade 2018, då kom väl första Nike Vaporfly och sen har det ju varit väldigt mycket snack om karbonskor eller kolfiberskor och superskor. Mm. Vad har du mer upplevt under din tid? Andra sådana här revolutioner?
Ja, alltså den här revolutionen, det är nog den största jag har upplevt tror jag. Det har hänt så extremt mycket under de senaste 4 åren. Men det första andra stora grejen, det var väl det med barfota trenden som kom.
Just det.
Det exploderade ju och det var ganska jobbigt till att säga. Det är väl fel ord, men det var väldigt mycket så här kunder som kom in och skulle tala om att man behöver inte skor och att ni luras och sådär. Och vi är onda liksom, försöker lura av folk pengar med att sälja skor och sådär. Men vi ville ju bara att folk skulle springa liksom, för vi gillar att springa själva då. Men det var mycket rabalder, mycket forskning, mycket artiklar och folk hade olika teorier och det blev nästan lite så här sektliknande liksom. Och man liksom, ja, man köpte inte det här med skor liksom, man ska vara barfota. Våran input var väl egentligen att ja, men barfota har ju, alltså friidrottare sprang ju barfota mycket liksom, gjorde diagonaler på fotbollsplanen och sådär och det fanns ju med liksom i löparnas i träningen. Men bara springa barfota där, det hade vi väl lite svårt att gå in i. Så vi köpte väl inte den trenden riktigt. Vi stod lite utanför där.
Och nu är det ganska annorlunda kan man ju lugnt säga.
Ja, alltså motreaktionen på den var ju den här maximalistiska då, som Hooka var ledande i när det kom då. På något sätt känns det som det var samma personer som hakar på den trenden liksom, och då var det en till halleluja sådär att det är det här man kan springa i, och jag har aldrig kunnat springa förut, jag har fått ont i knäna, men nu kan jag springa liksom. Och då, det blev också lite sektvarning där i början med de skorna då. Men nu har det väl, ja, det har väl lugnat ner sig lite på något sätt, men det här är ju en jättestor grej också med det nya mellansulmaterialet och kolfiberplattor i skorna och sådär.
Det händer mycket, 40 år nu som sagt. Det låter ju som att ni hade lite liknande ingång just till det här att testa skor redan 1984 som nu, men vad finns det fler för liksom, framgångsfaktorer för Löplabbet, och vad finns liksom ert DNA fortfarande?
Ja, men det är i sättet som vi prövar ut skorna, helt klart. Det är ju det, och sen är det väl också att vi som jobbar i både som jobbar i butik och som jobbar med Löplabbet överhuvudtaget springer själva, så vi förstår löpning och förstår löparna och kan löpskor och har liksom hög nivå på de som jobbar i butiken när det kommer till anatomi och fötter och sådär. Så det är väl det är väl kunskapen och sättet att vi provar ut skorna då. Vi säljer inte från väggen liksom.
Och nu här under våren då, framförallt här i april, så firar ni ju 40 år då på lite olika sätt. Mycket events har jag sett från olika butiker. Det har ju redan börjat, men den här veckan känns väldigt, att det är väldigt mycket som händer utifrån era butiker. Mm. Hur firar ni?
Jo, men vi tänkte det ska hända saker i butikerna under april mycket som är, ja, vi firar ju att vi fyller år hela året, men speciellt nu under april då. Och då är det med våra leverantörer som har liksom, ja, att man kan prova deras skor och springa roliga pass tillsammans, och de bjuder på lite mat och dryck och sådär då. Ett event som jag tycker inte man ska missa, det är i Stockholm den 18. De har chansen att springa med Puma, och då är det David Nilsson och Hanna Lindholm som håller i passet. Och även Per som är deras, Per Synneman som är Hannas tränare då, som har designat passet. Och i Göteborg den 22 så är det Essex där, och Anders Sakai håller en föreläsning. Och där bjuder man på mat och dryck och även träning då. Man får chansen att testa Metaspeed Paris, Edge och Sky. Och mer Craft i Helsingborg den 17. New Balance i Malmö den 16. Göteborg 18. Så det händer grejer hela tiden. Jag känner, jag rabblar ju här så kommer man inte komma ihåg något ändå. Så jag rekommenderar alla att klicka in på löplabbet.se. Och då finns det en banner där det står löpträning och event. Och klickar man in där så kan man läsa liksom om, ja, alla butiker och vad som händer i varje stad och så.
Behöver man anmäla sig för att komma förbi på eventen?
Ja, gärna. För de flesta eventen så bjuder vi på lite käk och så. Då är det bra att man vet hur många det som kommer. Så för matsvinnets skull så ser vi gärna att man anmäler sig. Sen måste jag säga också, vi har ju även lite erbjudanden i butiken. Vi har ju våran, alltså strumpa som vi har sålt, våran löplabbestrumpa, den har vi sålt säkert i 40 år. Den säljer vi för 40 kronor styck. Det är normalt sett 119 tror jag kostar normalt. Så 40 kronor för en riktigt fin löpstrumpa, det tycker jag inte att man ska missa. Och så lite andra småprylar som vi säljer kraftigt rabatterat också. Så besök gärna någon av våra butiker och kika runt där.
Mm. Det finns ju 8 stycken, så det är bara att gå in och kolla. Från Umeå, ja, i norr brukar jag säga, till Malmö i söder. Och det stämmer fortfarande, bra. Geografin.
Ja.
Men stort tack Bjarne, och stort grattis till, ja, både dig och Löplabbet.
Tack.
Vi har också ett samarbete med Maratongruppen som är Sveriges största arrangör av motionsarrangemang, och nu närmast väntar alltså Adidas premiärhalvan på lördag. Start och mål ute på Djurgården i Stockholm, och nytt för i år är att banan då är en envarvsbana. I fjol uppstod det ju lite problem där när de snabbare löparna kom ikapp de roliga sentstartande löparna, Erik. Så det blev lite trångt där, men nu kommer inte det att kunna hända i år, och vi kommer gå igenom banan ännu mer lite senare i avsnittet, men vi kan ju redan nu konstatera att det ser ut att bli bra löpväder på lördag med sol, låga temperaturer. antal anmälda just nu nästan 5000, så det kommer bli en härlig dag. In och anmäl er om ni blir sugna. Funkar ju även som en bra genomkörare inför Stockholm Marathon om inte annat. Första start är 11.00. Du kommer inte vara där, Erik, och heja, men du är med oss i tanken, va?
Jag är med i tanken, och jag kommer, om det finns någon livesändning sen, vi får kolla upp det, så kommer jag definitivt sitta klistrad framför den här i stugan. Så att det ser jag fram emot.
En som ska springa premiärhalvan på lördag är fjolårets trea i samma lopp, då Kristoffer Lås, den för detta fotbollsspelaren som efter att ha slutat med fotbollen visade sig ha stor talang för löpning och som på bara 3 år gick från 2.56 till 2.22 på maraton. Nu har han gjort 2.16.15 på maraton och 1.03.48 på halvmaraton, som han anser då är sin bästa distans. Hör honom prata mer om halvmaraton och om hur han ska ta sin löpsatsning till nästa nivå. De personliga rekorden jag nämnde tidigare är ju faktiskt från 2021 och 2022. Vad tänker han om framtiden? Här kommer Kristoffer Lås.
On your marks. Get set.
Ja, men varmt välkommen Kristoffer Lås. Hur är läget?
Tack Johan, det är bra.
Ja, vad skönt. Har du hämtat dig efter Berlin halvmaraton förra veckan?
Ja, jo, men det har jag. Det gick ganska fort ändå. Vissa lopp så typ, av någon anledning får man inte riktigt ut allting den dagen. Och då tycker jag att man återhämtar sig snabbare än om man liksom typ orkar hålla steget hela vägen in. För då känns det som att man på något sätt kan ta ut sig mer. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag tror många känner igen sig i det.
Du var ju bästa svensk där i Berlin exakt en vecka sedan, 1.07.29. Hur var loppet för dig?
På förhand med värmen så fick man ju revidera sin måltid lite innan. Men jag planerade att gå med första dam tät, för de har en hare med sig också. Och då ligga med den klungan så länge som jag orkade, och sen förhoppningsvis skulle de gå i mål på 1.05. Och där någonstans trodde jag att jag skulle kunna vara just nu då. Jag har ju varit iväg på semester ett tag och inte kunnat träna så mycket inför, så jag kanske inte haft den bästa uppladdningen, men jag ville ändå ge den här chansen att kvala till EM. Ja, en chans då. Men det gick inte vägen, och jag märkte redan efter, tror jag, vid 5 kilometer, då gör ju banan någon liten backe och en sväng och lite sådär, och då börjar det bli lite jobbigt efter att 4 kilometer känns jättelätt. Så det var väl någon typ av minigräns där som jag gick över i den backen, och då kände jag, fan, det här kanske blir lite väl tufft. Och då började också den klungan gå lite långsammare, så då var det någon kilometer som gick från att ha legat i typ 3.05 fart, så hade vi 3.10 tror jag på den kilometern, eller 3.15. Men det får man väl räkna med att det blir lite varierat också. Det var väl då typ, eller några kilometer senare, som jag upplevde att det blev väldigt varmt. Och sen efter det så var det bara en jobbig väg in i mål egentligen, där jag tänkte att jag ska ge mig fan på att jag tar mig mål på en hyfsad tid ändå, och att inte låta någon svensk springa om mig. För jag visste ju innan att det fanns en del snabba som skulle försöka gå för typ i alla fall sub 70, men att det inte var någon David Nilsson med den här gången, eller min klubbkamrat Ebba Tordoschala. Han var hemma och sjuk. Så jag visste ju att jag skulle ligga längst fram i början. Men så det som motiverade mig mest i slutet var att bli bästa svensk. För det är ändå någonting liksom. Och sen så vart det ändå en skaplig tid, tycker jag ändå. Man är alltid glad när man tar sig mål. Och ibland går det åt skogen. Och då kan det gå riktigt åt skogen. Så var det för mig i höstas på Stockholm halvmaraton. Men ibland kanske borde jag brutit eller inte. De där frågorna ställer man sig också. Men jag tycker ändå att ställer man upp på loppet så ska man ta sig i mål om det inte sker någon, får någon skada eller så. Och så var det inte, utan det var bara det att jag inte, efter typ 10 kilometer orkar jag inte hålla steget. Så var känslan liksom.
Men du är ändå tillräckligt typ rutinerad och genomtränad för att du inte ska tappa ordentligt. Det var ju många som, ja, en del av dem där som kanske siktade på sub 70 som kom in på typ 1.28 också. Så att,
jo, men det finns ju, det kan ju hända en. Alltså, men jag har ju sprungit väldigt många halvmaratonlopp faktiskt. Och någon rutin får man ju. Och sen tycker jag också att med de här nya skorna, ja, de är väl inte så nya egentligen längre. Men att till skillnad från, jag har i alla fall sprungit jag började springa ganska sent, men ett par lopp i tunnare skor innan det var kolfiberskor. Då tycker jag att när man väl klappar ihop så vart tappet mycket större. För när man inte orkar hålla steget i tunna skor så blir det väldigt annorlunda. Men absolut, jag har ju kommit till en nivå nu där jag ändå känner att av ren typ rutin och grundträning så tar man sig ändå mål på en bra tid.
Hur har det känts nu efteråt då? Du har väl ett nytt lopp här på lördag som vi ska prata lite om, men har du studsat tillbaka och kunnat träna bra i veckan?
Ja, det tycker jag. Jag cyklade en del i tisdags för att få lite mer timmar och lite mindre löpning. Och sen körde jag faktiskt ett väldigt härligt pass med Viktor Zachrisson som jag förmodligen kommer campas med på lördag. Vi körde gräsintervaller här ute i Kungsängen där jag bor. Så det var riktigt fint. Och sen körde jag ett bra pass igår med längre intervaller. Så det har faktiskt flyttat på bra. Det känns typ som att en bra grej när man, om man ska liksom vända ett dåligt lopp till någonting positivt, och om man ändå tar sig mål på en hyfsad tid, är att man får ju se det som ett bra träningspass. Och just det där också när man känner att man inte riktigt får ut allting på den dagen, så blir det mer som ett riktigt hårt träningspass som man liksom kan ta med sig. Nej, men det flyter på bra. Som du sa, jag ska ju springa på lördag, premiärhalvan, och jag tror att det är ett lopp i Toren, Adidas Toren. Och det är väl där på de lite längre loppen jag kan ha chans att samla poäng, till skillnad från premiärmilen där det är väldigt många snabba löpare som kommer och springer. På premiärhalvan förra året så var det inte lika bra uppslutning som premiärmilen i alla fall.
I år ser det väl också lite tunnare ut jämfört med premiärmilen. Vad tänker du tidsmässigt, placeringsmässigt? Kommer bli svalare på lördag? Du var trea i fjol. Mm. Vad går du in för liksom att göra? Är det alltid bara på din egen känsla eller?
Ja, här finns det ju inget tidsmål, liksom inget syfte kring det egentligen. Man åker till Berlin för att springa på en jättebra tid. Här blir det egentligen bara placering. För mig blir det väl lite så här taktik. Jag har snackat lite med Ebba, han ska ju springa också. Mm. Frågar han, ska du gå med Jonas Glans där framme? Och så sa han, nej jag vet inte. Han är så himla ödmjuk, Ebba. Han säger så här, ni kommer grilla mig. Då säger jag, nej det tror jag inte, Ebba. Jag tror du kommer grilla oss. Men vi får väl se, jag tror jag och Viktor kommer ju springa ihop i alla fall, för vi verkar vara på ganska samma nivå just nu. Och förhoppningsvis en bättre tid än i Berlin, så kanske att man siktar på 66 minuter, något sånt. Mm. Banan ska väl vara hyfsat snabb tror jag ändå. Förra året var den ju långsam på grund av det här att det var tvåvarvsbana, så man fick springa kampas lite med folk. Och sen gick jag och Axel i mål för tidigt, eller vi trodde, Axel Djurberg alltså, jag och han spurtade ju förra året om andra platsen. Men vi spurtade för tidigt och så stod vi still i typ 20 sekunder innan någon kom och sa att ni har inte gått i mål, ni trodde att starten var målet liksom, så vi fick spurta en gång till. Men jag tror att det där har man väl lärt sig nu.
Men den här typen av bana då, du gillar ju att träna lite kuperat kanske. Mm. Jämfört med många andra, i alla fall motionärer vet jag inte hur eliten gör. Men när det är lite backigt så här, det är ändå några backar på Djurgården där. Ja. Passar det dig?
Jag vill säga att det passar mig för att vända det till någonting positivt. Men absolut, jag tränar ju, jag kör gärna intervaller. Om jag kör längre intervaller så ser jag till att det är en backe med i det intervallpasset. Liksom. Jag gillar ju verkligen, till exempel premiärmilen tycker jag är jättebra bana. Inte för att få en bra tid, utan för att om man ska gå på placering så är det liksom en rolig bana att springa. Premiärhalvan, om det var som förra året så hade den ju ändå några backar och några lite brantare. Mm. Jag tycker det är ganska skönt att man får växla steg lite. Och sen tycker jag, där framme blir det mycket klunglöpning. Alltså man hamnar i en klunga så ska man, du vet, man ska hålla på och stödda sig lite med de andra liksom. Och då tycker jag alltid att det är kul att antingen nedförsbacke bara maxa. För att få lite självförtroende. Eller en uppförsbacke går hårt. Men det där kan man ju få sota för också. Alltså om det är någon i klungan som har överkapacitet mot en själv. Då kommer ju de bara garva där bak och springa i fatten. Liksom. Men så där kan man ju inte hålla på om det är platt. I alla fall inte på samma sätt.
Men generellt då, halvmaraton. Mm. Det verkar vara en bra distans för dig. Du har ju ett pers på 1:03:48 från Berlin 2022. Varför passar den här distansen så bra för dig?
Ja, det är svårt att svara på. Jag tycker att det perset är mitt bästa pers liksom. Och förmodligen mitt bästa lopp. Men det problemet med maraton är att man ska hålla hela distansen. Och det också krävs väldigt mycket träning som inte jag riktigt har fått till med min vardagssituation, bakgrund, alltihopa. Liksom. Så jag tror att dels för att bli riktigt bra på maraton så behöver man mer mängd skulle jag tro. Och längre pass. Så den träningen jag har gjort liksom, de senaste åren kanske har varit mer lämpad för halvmaraton egentligen än för maraton. Så det är väl en sån grej. Sen, jag vet inte. Jag tror att det är ganska, man kan vara mer avslappnad inför en halvmara tycker jag än en helmara. Där är det så himla mycket runt omkring som ska klaffa med energiupplägg, vätska, alltså vätska under loppet och allt sånt. Liksom. På en halvmara kan man gå ut och köra. Och för mig har det också varit de bästa loppen jag har gjort både på 10 och halvmara har varit helt utan klocka där jag bara gått efter ryggar. Och på maratonlopp har jag försökt göra det också. Till exempel i Hamburg när Jonas Leandersson sprang på 2.13. Då sprang vi i samma klunga i 30 km och jag var körde utan klocka då också. Och bara låg med i ryggar liksom. Men där pallade jag inte sista 10 kilometerna och tappade jättemycket tid. Och jag gick i mål på 2.17 och han på 2.13. Men just den här grejen i alla fall att man går med i en klunga och bara klistrar sig fast i en rygg passar mig bättre. Då tror jag att med den träningen jag har gjort så blir det liksom halvmaratonloppen där jag orkar ligga i rygg hela vägen. Till skillnad från maratonlopp där jag inte orkat hela vägen. För jag tror om man har gjort 1.03 på halvmaran så ska man nog kunna göra bättre än 2.16 på maraton. Om man liksom tänker. Men det beror ju på profil och så också.
Men tror du den taktiken skulle funka liksom längre ner i fältet också? Springa utan klocka och springa på ryggar. Ni har ju ofta något hum om olika klungor och vilka tider ungefär de ska gå på.
Alltså jag skulle säga, det är svårt att säga egentligen. Men jag tycker ändå att jag tror att en del alltså om man tänker sub-elit liksom, där vet man ju ungefär också. Alltså ner, jag menar där du springer, när du springer de här loppen så känner väl du igen ganska många ändå i Sverige.
Ja, men hyggligt kanske.
Mm, och du skulle ju kunna gå med en klunga som du egentligen känner att okej, de här kanske är lite bättre än vad jag är. Men det är, hur vet du det liksom? För det var ju så det började för mig egentligen när jag började liksom ta steg jag inte trodde var möjliga egentligen. Det handlade ju inte om att jag tyckte att träningen hade gått så mycket bättre utan det var bara att jag vågade gå med klungor som, ja men typ, oj, de här löparna har ju sprungit mycket mer och mycket bättre än vad jag har gjort tidigare. Men så tänker man att, men varför skulle inte jag kunna göra det? Jag testar väl och sen så höll det liksom. Men man kan ju få, det kan ju bli riktig pannkaka också om man gör så. Så det, jag tror att vi, innan Berlin så hypar jag väl upp dig lite, tror jag, kanske var taskigt mot dig.
Att jag skulle men, gå för det?
Ja, att man ska våga gå för det, för en dag håller det.
Nej, men det var inte ditt fel. Det var fler som gjorde det och inklusive mig själv, så att jag tar ansvar för det. Men du var inne där på energiupplägg, att det var mer att tänka på för maraton. Hur tänker du för halvmaraton? Dels kanske en, två dagar innan, dels under loppet. Så här, har du någon tanke på hur du ska lägga upp det?
Det beror ju lite på om det blir varmt eller inte. Blir det väldigt varmt så får man ju dricka lite mer sportdryck, lite mer salt och så. Men annars så är det väl att försöka äta lite mer kolhydrater. Ni hade ju visst var det Jonathan Fridolfsson som var med för några avsnitt sen. Egentligen kan man väl lyssna på vad han säger. Tycker det var väldigt bra. Och jag har ju följt ungefär samma upplägg tillsammans med Sofia Sundberg som hjälpte mig tidigare. Men att försöka få i sig lite extra kolhydrater dagarna innan liksom.
Och på loppet då, kör du någon energi?
Nej, inte om det är svalt liksom. Då kommer inte jag dricka något i alla fall. Men Jonathan pratade väl om det, att det beror lite på tiden egentligen, hur länge man är ute. I Berlin tog jag lite sportdryck faktiskt, för då blev jag törstig. Man kan gå lite på känsla också, man känner ju det. Men det finns ju absolut en vits med att ta energi om du är ute längre än 90 minuter. Och att svalka sig om man blir varm med hela vatten över sig. Och sen kan man väl ta en, något som jag brukar göra mest för att det är lite jobbigt under loppet med hög puls att få i sig energi, så kan man ta en gel lite före start med koffein då, för då kickar ju den in någon gång under loppet. Eller den här, det har jag testat några gånger nu från Umara, kommer inte ihåg vad den heter, men det är någon sån här pre-workout, Intent heter den,
ja.
För att komma igång lite bara.
En sista fråga då, halvmaraton relaterad innan vi går vidare på en annan grej. Nyckelpass inför halvmaraton. Du har ju kört lite olika tränare och du tränar dig själv nu. Brukar du ha något som du gillar att, dels som kanske ger dig någonting fysiskt men också kanske där du kan stämma av lite vart du ligger. Har du några sådana eller brukar det variera?
Vet inte riktigt, men alltså något pass som kräver lite längre intervaller. Så att man går över de här klassiska liksom intervallerna som är för 10 kilometer. Det är vanligt att man kör 10 gånger 1000 eller 25 gånger 400 meter eller 20 gånger 400 meter. De passen kommer göra dig starkt första liksom halvan av loppet. Men för att få den här känslan för vad kommer jag palla hela loppet så måste man göra lite längre. Och då kan ju typ 7 gånger 2 kilometer vara ett sånt pass. Mer än 15 kilometer har jag nog aldrig kört i någon halvmaratonspecifikt pass, tror jag inte. Men så där omkring liksom.
Mm. Och längsta dragen?
Jag körde ett pass nu igår som jag tyckte var ganska bra. Det var 5, 4, 3, 2, 1 kilometer. Då ökar man farten på alla intervaller. Så man börjar kanske i maratonfart på den första femman. Och sen så ökar man farten på varje intervall. Eller ansträngningen beroende på om man kör kuperat då. Men det är ganska bra pass. Men nu är det, vi spelar in nu och det är söndag. Det är 6 dagar kvar. Så den här veckan nu kommer inte jag göra något liksom halvmaratonspecifikt pass. För det blir lite väl hårt.
Men du gjorde ett igår alltså, lördag då. Ja. En vecka innan. Ja. Mm. Hade du flytvila eller joggvila eller?
Kom inte ihåg. Jag tror att jag typ tog mig ungefär till samma punkt som jag startade. Några gånger var det att gå, andra gånger var det att jogga. Det blir lite, jag har liksom ett varv jag kör, men det, ja, det spelar inte så stor roll. Jag körde 90 sekunder vila. På de 90 sekunderna så är tanken att man ska få ner pulsen. Och joggar du för snabbt så kommer du inte få ner pulsen.
Sen du kom fram här för, ja, jag kommer inte ens ihåg hur många år sedan det var. Var det 2016? 2017? Du slog igenom, eller man ska säga.
Det är väl 2016 sprang jag mitt första lopp. Då sprang jag på 2.56 Stockholm Marathon.
Ja, ah, det kanske inte var att slå igenom.
sen så bra, var det väl, jag tror att det var 2019 så började väl göra bra tider i alla fall.
Men sen du började springa då, så har du haft lite olika tränare. Du har ju haft Sofia Sundberg ute på Ekerö som du nämnde. Jag tror ändå Urbom var kanske din tränare, eller jag vet inte om man ska säga. Du var med i Fredrikshof ett tag, sen har du haft Christian Munt, nu Alsen och sen Jeff Frydenlund. Nu tränar du dig själv. Hur är det?
Det som är skönt när man tränar sig själv är att man kan ju bestämma helt fritt vad man vill göra för pass. Det tycker jag just nu är väldigt skönt. Men det blir inte lika bra struktur på det om man inte skriver sitt träningsschema väldigt noggrant. Så kanske var en anledning till att Berlin halvmaraton inte gick perfekt. Men det var ju också lite så här, ska jag ha en tränare men samtidigt åka på semester 4 veckor på våren? Det blir också lite konstigt. Det är väldigt bra att ha en tränare för att bygga en grund med liksom pass som man vet. Man får ju testa väldigt många olika pass om man har en tränare. Och dessutom om man testar olika tränare får man ju liksom testa olika filosofier. Och så nu har jag också någon typ av liksom grundbas med ungefär vad jag vill göra för pass för att hitta någon typ av form. Så jag tycker att det, just nu funkar det bra att träna sig själv, men det kan ju ibland bli lite ostrukturerat. Men jag jobbar ju heltid, så lite lättare då liksom om man har en dag där det varit lite mer på jobbet eller något sånt. Och så vet man att enligt schemat om man då har en tränare så ska man göra de här intervallerna, och så känner man bara nej, jag vill inte göra det idag liksom. Då är det lite mäckigt att hålla på och flytta runt. Man blir lite mer låst kring ett träningsschema när man har en tränare.
Just det.
Men det är, jag tycker att liksom, jag har inte funderat på ska jag ha tränare om en månad eller inte. Så långt har jag inte tänkt egentligen. Det har väl mer varit nu en period där jag känt att det skulle vara lite konstigt också att ha en tränare. Eftersom jag skulle vara borta mycket. Och så. Jag tror ändå verkligen på det här med att om man ska uppnå liksom sin bästa förmåga så kan man, ja man kan göra mycket själv, men du till slut kommer du behöva ha någon som liksom hittar dina svagheter som du själv inte ser riktigt.
Har du byggt någon egen träningsfilosofi liksom utifrån de här olika, och hur ser den ut?
Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Mer än att försöka få till, jag har aldrig följt något dubbeltröskel träningsschema. Jag tycker inte det funkar med om man jobbar heltid. Det blir för jobbigt att få till liksom. Och framförallt att ta sig igenom den här perioden när jag har hört att många som börjat med det har varit trötta i början och så. Jag har gjort några sådana pass, liksom att man kör dubbla pass. Jag tycker man blir väldigt trött av det innan man blir van. Men så det har jag inte. Men jag har väl det där klassiska liksom, intervaller tisdag, torsdag och sen så ett långpass på helgen. Och sen lite beroende på känsla och hur veckan har gått så kör man ett till intervallpass på lördagen. Eller något backpass eller något sånt. En grej som jag har tagit med mig ändå, som jag känner att jag förmodligen inte hade gjort om jag kört själv hela tiden. För jag tror att även om jag inte haft tränare så hade jag nog liksom följt något typ av schema tisdag, torsdag, söndag. Alltså intervall, tisdag, intervall, torsdag, långpass, söndag. Men det är just styrketräning som jag tyckte lyfte mig i alla fall som löpare. Mycket när jag hade Jeff som tränare. Och det kör jag fortfarande på. Det började med att jag gick till Fredrik Silén, den här löpcoachen. Och då såg vi att, eller han kunde se att jag hade svaga baksidor tror jag va. Och liksom hela baksidepartiet egentligen. Vader, baksidor, rumpa. Men då, så då la Jeff in liksom att vi skulle köra styrka. Och då gick jag till en PT, en gammal fotbollskompis till mig. Som är, han är utbildad naprapat och personlig tränare. Och då började vi köra liksom, ja men typ en uppbyggnadsfas på, det var nog i alla fall 3-4 månader till att man började köra. Men jag tror ändå ganska många kör den typen av styrketräning att man kör få reps. Man kör kanske 4 set med 4 reps, men lyfter så tungt som möjligt. Den typ, men det tar en stund när man kommer dit, för du kan liksom inte bara gå ut och maxa direkt. Jag försöker få in styrka, men ibland är det också så där lite svårt, men jag försöker prioritera i alla fall.
Men hur tänker du framåt då? Efter premiärhalvan? Du nämnde ju halvmaraton EM där. Är det någonting du har lagt ner?
Mm, det har jag lagt ner.
Du är för tufft eller?
Ja,
vår jag tid kom in. Och för många duktiga löpare.
Ja, det är både och, precis. Och det var ju liksom varför jag ens tänkte att det skulle kunna finnas en chans att man skulle kunna kvala, det är ju att jag har ett PB på 1.03. Men vi satt, du kommer ihåg när vi satt på den här after run i Berlin och drack bärs och snackade, så pratade vi ju om att man identifierar sig ofta med sina PB:n.
Yeah.
Det är den typen av löpare man vill vara. Men egentligen är man ju sitt genomsnitt som löpare liksom. Om man ska vara statistiknörd. Jag tycker det är intressant. Om man går in på friidrottsstatistik.se så kan man se, eller jag kan i alla fall se mina liksom, mitt snitt på mina 10 bästa lopp på halvmaraton. Och då hamnar man typ kring 67. Men det är också tråkigt att tänka att ska man vara där hela tiden? Eller?
Ja, verkligen.
Man vill ju pusha det där också. Ibland får man vara lite realistisk också. Liksom. Ja, det är tråkigt att åka till Berlin och vara realist och springa på sitt snitt på sina 10 bästa lopp. Men lite så man inser väl det ibland när man springer lopp att okej, så här bra vill jag vara, men hur bra är jag egentligen just nu? Liksom? Och det där tror jag att många brottas med. Så, ja, men för mig när det ändå gick ganska snabbt till hyfsat bra tider. Och sen så bara stannar man. Och så varför stannar man liksom? Och sen så tar det väl, jag tror att det tar ganska lång tid innan man tar nästa kliv, eller om man ens gör det. Men det är väl det, det man tränar för i alla fall.
Men hur känner du inför det nu då? Tror du fortfarande att du har bättre tider framför dig?
Annars skulle jag inte göra så dedikerad elitsatsning ändå, det ska jag säga. Men jag typ, jag vet inte, det är lite svårt för jag nästan varit mer styrd av placering på lopp. Jag tycker liksom att en SM-medalj väger tyngre än att slå ett PB. Ja, det kanske de flesta tycker.
Ja, det tycker jag också.
Nej, men okej, så här då, att man inför loppet, vad är viktigast, att springa på en bra tid eller att få en bra placering? Och då har det för mig alltid varit att få en bra placering. Förutom då egentligen på Berlin halvmaran när man bara springer på tid och det är så pass många bra som springer så att placeringen blir liksom så här, ja, jag kom på plats 25 men tiden räckte till ett EM-kval. Då...
Men hur tänker du där då? Vi snackade ju lite där som sagt efter loppet. Stockholm Marathon 1 juni, är det någonting som lockar mycket då? SM det, på maraton?
Det är egentligen är väl det mitt, det har jag haft som mål egentligen ända sedan jag började springa maraton.
Ja.
Att någon gång vill jag vara bästa svensk på Stockholm Marathon. Och jag tycker att det är så tråkigt att man inte kan vara med där framme. Så jag skulle väldigt gärna, jag hade ju egentligen som ambition, om det var för 2 år sedan tror jag, att gå med i första klungan och se hur länge man skulle hålla. det vore ju det mäktigaste, den känslan liksom. Men då jag fick revidera det för att det skulle gå alldeles för fort och jag skulle spränga mig helt. Och så var det här, då var det också någon typ av EM-kval inför EM-maran där man skulle visa på en bra prestation. Jag kände inte riktigt att jag vågade krascha efter halva loppet liksom.
Men hinner du få till den träningen fram till Stockholm i år då, tror du?
Jo, men det tror jag. Och det nu med med Berlin halvmara, med premiärhalvan och så ska jag springa Göteborgsvarvet också. Alltså halvmaratonlopp är ju egentligen den absolut bästa träningen inför ett maratonlopp. Om man liksom kommer ur loppen med okej ben.
Mm.
Men jag har börjat få upp volymen nu igen och ska försöka springa lite mer volym inför Stockholm också. Och köra lite mer specifika pass.
Vad ligger du på nu för tiden ungefär i volym?
Det är på typ 10 mil i veckan. Den här veckan blev det... Jag börjar tänka lite mer i tid också.
Yeah.
För det blir lite, om det blir lite styrka, att man cyklar till och från jobbet och sådär. Det blir lite farligt att bara räkna mil. För till slut blir man ganska sliten om man har hundpromenader, cyklar till jobbet. Alltså allt sånt. På något sätt så behöver man ju räkna med det liksom.
Det här med halvmaraton som förberedelse inför maraton. Hur nära inpå tycker du att man kan springa en halvmaraton? Alltså max innan en mara.
Egentligen ligger Göteborgsvarvet. Det hade varit perfekt om det var 3 veckor innan. Men nu är det Göteborgsvarvet är 2 veckor innan Stockholm maraton. Det är lite tight. För om du börjar släppa upp till halvmaran då lite. Då liksom känns det som att du formtoppar till den halvmaran. Och sen så blir det liksom ingenting till maran sen. Är det 3 veckor innan. Då känns det som att man, om man släpper upp lite så kan man träna på bra veckan efter. Eller 10 dagar efter och sen börjar släppa upp. Eller så får man, om jag kör Göteborgsvarvet nu, då kommer jag förmodligen knappt släppa upp träningen alls. Springa loppet och sen släppa upp.
Just och så det, får det blir man liksom, sista stora.
Ja. Men jag tycker att jag gillar ju att tävla och tycker att ibland kan man ju se lopp som bara ren träning egentligen också. Det beror lite på vad man har för mål och hur sliten man blir av att tävla. Jag springer ju inte så många mil i veckan, blir ju inte så sliten av att tävla. Någon som springer 18 mil i veckan och så springer de 18 milen och tävlar. Jag upplever nog att, eller min känsla är att folk blir mer slitna av det än om man springer 10 mil och sen tävlar. Det blir också att om de ska släppa upp då, om de som springer så pass mycket så blir det väl väldigt stor skillnad mot hur de är vana liksom.
Ja, och du ska stort tack och stort lycka till på lördag. Jag hoppas vi ses där innan loppet i alla fall.
Ja, men lycka till då också Johan. Det ska bli kul.
Ja, det där var alltså en eftertänksam Kristoffer Lås som ju vi har följt på ganska nära håll under tiden med podden. Han slog igenom 2019 och jag tror att han harade mig 2019 också på Kungsholmen runt. Tränade ett tag med Fredrikshof. En väldigt stor löptalang, Erik. Vad tyckte du om intervjun? Eller inte just kvalitetsmässigt, men hittade du någonting som han sa som var spännande?
Ja, men det är alltid roligt och spännande att lyssna på Kristoffer. Jag kommer ihåg mycket väl när han harade dig på Kungsholmen. Var det halvmaran då, eller?
Ja, men precis. Jag tror att jag sprang då på 1:18, typ 58, samma som nu i Berlin. Och då var väl målet att komma under 1:20, så han gjorde ett väldigt bra jobb.
Ja, men det minns jag. Och mycket bra tips här i intervjun. Jag håller med helt om att just springa halvmaraton är en väldigt bra träning för maraton. Och det kan man nog ha med sig nu om man har kommit till start här på till exempel premiärhalvan och senare sikta på Stockholm maraton. Att då just den typen av lopp är ju väldigt bra genomkörare i en uppladdning. Och sen håller jag med också om att Göteborgsvarvet ligger lite för nära där 2 veckor innan. Så att ska man springa båda och inte heter Hanna Lindholm så kanske man inte ska gå max där på Göteborgsvarvet utan mer försöka tänka lite smart och mer ta det som ett bra träningspass inför Stockholm Marathon. Om man inte har Göteborgsvarvet som huvudmål såklart, då är det bara att gå all in. Och vi fick några bra pass inför halvmaraton också. Jag tänkte på en sak som jag väl vill tipsa om och det är just det här med att ta en gel innan start. Det vet jag att en del kan bli illamående om man inte är van att göra det. Så att det är nog ett väldigt bra tips, men se till att träna på det innan bara så att man inte bara plötsligt gör det innan lopp. Då då kan det bli ganska tufft där om illamåendet kommer tidigt.
Ja, man behöver ju kanske inte heller ta den precis innan startskottet. Man kan ju kanske unna sig att ta den 7-8 minuter innan eller 5 minuter innan. Det var väl samma energiplan som jag hade på Berlin nu. Jag tog en i startfållan strax innan och sen tog jag en halvvägs ungefär. Det var väl också på inrådan av Jonathan Fridolfsson som Kristoffer också tipsade om då. Han tog ju en efter 40 minuter tror jag när han sprang i 75 minuter. Sen kan man ju tänka sig om man springer då 90 minuter eller kanske ännu längre. Då kan det finnas mer behov av att kanske ha två gels eller kanske till och med tre gels om man håller på upp mot 2 timmar kanske. Så att alla energiplaner utgår ju egentligen efter ja, men dels intensitet såklart, men framförallt efter tiden man ska vara ute. Så att man kan ju inte säga att alla på halvmaraton ska ha samma energiplan, utan det spelar ju stor roll om man springer en timme eller två eller två och en halv eller en och en halv.
Ja, men precis. Så väljer man att gå på en gel så är det väl kanske bra att lägga in den halvvägs någonstans. Och två gel så är väl 7 och 14 kilometer ungefär en bra riktlinje.
Vad tycker du om specifika pass då förresten? För jag tänkte på det nu inför mitt Berlin. Jag kanske saknade lite det här att bygga upp till kanske typ 7x2 som Kristoffer var inne på. Jag vet att inför Göteborgsvarvet när jag satte pers så hade jag mycket sådana pass som kanske var att jag byggde upp mot i alla fall 6x2. Jag tror kanske att jag tidigare har gjort 3x4, 4x3, sådana typer av pass. Nu kände jag väl att jag kanske saknade något sådant pass med 12, kanske 14 kilometer i halvmaratonfart. Tror du att det är viktigt eller kan man komma dit ändå?
Jag tror det är viktigt. Sen tror jag man kan kanske få in den där volymen av tävlingsfart på lite olika sätt. Om vi tar, kanske dumt att jämföra med honom, men om vi tar Almgren till exempel. Han klarar ju utmärkt på dubbeltröskel, men han får in så mycket kvalitet på flera pass per dag också. Men han har ju liksom inte den typen av pass som 7x2 kilometer i alla fall, tror jag.
Han gjorde ju ett inför halvmara nu i Barcelona, vet jag. Ett ganska stort som man pratade om i podden. Jag tror till och med han gjorde typ 3x6, men det var typ ett pass som var typ ett testpass.
Ja, okej, men då har han det också. Ja, spännande. För då, ja, men det skadar ju såklart inte att ha med det, utan det är ju bra att få in ett sånt pass, men det är väl bra att bygga upp till det, som vi brukar göra inför maraton också, att man har ett antal veckor där man bygger upp successivt. Så det kan ju kanske börja med 4x2 till exempel och sen så lägga på en intervall varannan vecka eller något sånt.
Ja, och sen tycker jag då personligen att det är en ganska skönt sätt att få självförtroende eller då inse att man kanske inte är riktigt där man hoppas vara. Sen säger ju inte passen exakt vad man kommer klara av på loppdagen såklart, men vet man att man gör de här större passen i träning i rätt fart, så vet man ju ändå att det finns möjlighet eller inte möjlighet innan loppet där. Och man vet kanske vad man har gjort tidigare inför andra lopp och sett hur resultatet har blivit då. Så jag tycker också att det kan vara ett bra sätt. Sen kan man ju som sagt kanske dela upp det. Jag vet ju att Sanna Mustonen också hade något inför hennes bra halvmara där i Paris när hon körde två pass också, så där, typ en dubbeltröskel med mycket halvmaratonfart på samma dag och sådär. Så att man kanske har morgon och kväll på sina specifika pass. Men jag tänker just på det här med att få in det i benen. Just att orka springa på asfalt så i typ tröskelfart eller strax lite långsammare bara. Det kräver ju en del muskulärt. Vi har ju ett samarbete med maratongruppen som vi nämnde tidigare, och i det samarbetet så tränar vi ju två löpare inför alla de här fyra loppen i Adidas Adizero Running Tour. Det är ju då premiärmilen, premiärhalvan, Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon. Adepterna heter Thea Emilsson och Måns Andersson, och vi har tränat dem i drygt 6 veckor nu. Det blev 2 personliga rekord i premiärmilen och på lördag väntar alltså premiärhalvan. Låt oss presentera Thea och Måns.
On your marks, get set!
Ja, men då säger vi välkomna igen då till Måns Andersson och Thea Emilsson. Hur är läget den här veckan?
Väldigt bra, mycket bra den här veckan.
Ja, det är fint.
Hur känns det då? Det är ju nytt lopp på gång. Det är andra loppet sedan vi började träna er. Premiärhalvan väntar på lördag. Finns det några nerver eller är ni helt lugna? Vad säger du, Måns?
Ah, ganska nervös ändå. Jag tycker man ska gå ut i en ganska hårt tempo. Man kommer inte undan med att liksom chilla i början, utan det blir tungt hela vägen förmodligen. Så att det är lite vånda att springa så långt ändå.
Det blir tungt hela vägen. Är det ditt mantra du ska jobba in inför lördag?
Ja, det var så i alla fall i Köpenhamn. Jag gick ut enligt min klocka i röd zon. Och sen var det bara att försöka hålla så länge som möjligt.
Och Köpenhamn, det var alltså ditt lopp från i september i fjol när du sprang PB precis över 1:25, va?
Precis, 2 sekunder över.
Spännande. Tia, vad har du för minnen från halvmaraton?
Jag har sprungit Göteborgsvarvet 2 gånger eller 3 gånger. Och sen så sprang jag Stockholm halvmaraton i september förra året. Och Stockholm halvmaraton i september förra året var väldigt varmt. Och jag sprang 2 minuter långsammare än min måltid. Så det var väl sådär. Det var också skitjobbigt från start.
Ja, och vad tänker du inför lördag? Då kommer det inte bli väldigt varmt i alla fall. Det ser ut att bli ganska bra, nästan optimalt löpväder som det ser ut nu i alla fall.
Mm. Nej, men jag är riktigt taggad. Alltså, det är ju alltid lite pirrigt att springa lopp såklart. Men jag hade lite pep-talk med Erik i fredags och han verkar tro på att det ska gå bra, så det känns ju skönt.
Mm. Har ni hunnit planera någonting inför loppet eller hur ni ska lägga upp det, kollat banprofilen och så vidare?
Jag har inte kollat banprofilen så mycket. Hört att det ska vara lite backigt. Men sen så, det som jag diskuterade med Erik var väl mer liksom vilken fart som jag ska gå ut i och också om jag ska käka några gels på vägen och sådär. Så det är ändå ett litet upplägg för.
Och vad blir planen då att gå ut i?
Så planen är ju då att komma under 1:30 eller typ på 1:30. Och planen är då att inte gå ut snabbare än 1:30 fart. Så kommer jag väl lägga mig någonstans mellan, vad blir det, 4:10 till 4:15. Och inte pusha på mer, utan kanske snarare då njuta lite av att om jag är stark så är jag stark. Och om det blir bättre än 1:30 så blir det där. Men jag ska inte gå ut för att liksom pusha på så mycket som möjligt, utan 1:30 är målet. Och tanken är att jag också ska typ käka, vad sa vi nu, 2 gels. En vid 7 km och en vid 14 km för att testa det.
Mm. Och hur känner du nu då? Du hade en ganska hård vecka ändå. Förra veckan, jag tror du sprang 80 km, hade ett långpass på 30 i lördags och 2 kvalitetspass där. 1 var någon nedåtgående stege, 4, 3, 2, 1 km. Va? Hur var veckan och hur var det passet?
Veckan, ja, lite längre ju, ändå en mil, ja, inte riktigt, men typ 6-7 km längre totalvolym än vad jag har sprungit tidigare. Men långpasset, det kändes ändå bra. Alltså, det är ju en distansfart och gick ändå bra hela vägen, tyckte jag. Och sen att ändå ha de intervallerna innan i benen. Det var ju jobbigt, men det funkade ändå bra. Men de intervallerna som jag sprang gick bra. Det var skitjobbigt det intervallpasset som var liksom nedåtgående stege, för att det blåste och jag hade typ lite träningsvärk i benen, så jag kände mig inte så stark efter det. Men det var ändå skönt att ha tagit sig igenom.
Mm. Och det var från, var det 4:15 fart på 4 km och sen skulle det gå snabbare, eller? Var planen?
Mm, exakt. 4:15, 4 km, 4:10, 4:05 och så vidare.
Måns, hur tänker du inför lördag? Vi var väl inne på det lite förra veckan att du har ett rätt starkt PB ändå, får man säga, på halvmaraton. Och den här banan är, det finns nog delar man kan springa fort, men det är också lite knixigt och backigt i början och på slutet. Känner du att du är redo att liksom jaga ett pers, eller hur tänker du?
Jo, men jag är redo att anta den här utmaningen. Jag kommer väl gå ut i någon slags, ja, 4 blankt tempo tror jag blir en bra början. Och sen får man ju se hur länge du håller. Håller det länge så blir det ju ett PB.
Ja, exakt så. Och om det inte håller, då har du någon plan B?
Nej, inte direkt. Då, jag menar, det är på vinst eller förlust det här.
Ja, och hur har din vecka varit då? Kanske snäppet lättare schema än vad Tia har haft, men också en del hårda pass såklart. Vad har du fått för svar? Du sprang ju ett halvmaraton specifikt pass i tisdags.
Ja, precis. Det var lite längre intervaller där och ja, det gav ganska bra svar tyckte jag. Dock hade jag lite laktatvärden som var lite höga tyckte jag. Jag tror den låg på 3,5 i min halvmarafart, så det är kanske lite högt. Men det kan väl slå från dag till dag hoppas jag. Så jag vet inte, vad har du för kommentar till en så högt laktat?
Alltså det beror ju lite på hur långt in i passet det var. Det låter ju inte superhögt. Det skulle jag vara väldigt nöjd med om jag hade när det var 5-6 kilometer kvar. Men kanske första kilometern kanske är lite högt. Men jag tror garanterat att jag låg högre än det när jag sprang i Berlin förra helgen. Så att det borde ju vara, även om den här anaeroba tröskelnivån är lite individuell och laktat nivåerna där, men man brukar ju säga ungefär 4,0 då för att förenkla. Då ligger det ändå under tröskel, vilket ju man kanske gör på halvmaraton. Det är väl en tröskelfest höll jag på att säga, speciellt om man springer då närmare än en timme än 90 minuter då. Så ja, jag skulle inte ta ner dina chanser helt.
Okej, vad bra. Nej, men sen hade jag ett intervallpass till ju på fredagen, men då hade jag ätit en stor libanesisk buffé 5 timmar innan, vilket inte var den bästa uppladdningen för, ja, det var på väg upp under intervallpasset.
Okej, okay. Och hur tog du det beslutet? Det var ingen coachgrej va?
Det var ingen coachgrej, det var bara att träffa folk och äta lunch och få njuta av en libanesisk buffé.
Kommer du käka det inför start på lördag?
Troligtvis. Nej, men där får man väl se till att käka ris och sylt som du kommenterade på min Strava.
Just det. Annars då, vad gör ni sista dagarna? Brukar ni göra något speciellt för att komma in i någon typ av race mode?
Ja, i och med att jag åker till Stockholm så brukar jag ta en alkoholfri öl med mina vänner. Så jag vet inte, det är väl en ganska bra uppladdning tänker jag.
Du då, Tia?
Jag ska nog käka extra mycket pasta. Men annars vet jag inte riktigt om jag ska göra någonting särskilt inför loppet. Sova ordentligt, göra alla bra förberedelser som man kan, tror jag. Och hitta på någonting roligare att göra till nästa lopp kanske, till maratonet.
Mm. Det här med att pusha sig själv och vara trött ganska länge då, är det någonting som du kanske har blivit ännu bättre på i och med att du har kört CrossFit mycket? För jag tänker att det är en grej där man ofta tar ut sig ganska ofta på passen om man kör såna här olika VODs.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag vill ju tänka att det har hjälpt till. Att man lär sig att vara i sin pain cave som vi kul pratade om förra poddavsnittet. Nej, men jag körde faktiskt ett pass då med min syster. För det är också det här. Det blir lite tävling när man kör såna här boddar tillsammans med folk. Och då har man en tendens att ta ut sig extra mycket. Så jag hoppas att det har gett resultat. Och också det passet som jag körde igår då. Det var riktigt jobbigt och jag tävlade med min syster, vilket aldrig är en bra idé. Men jag hoppas att det ger lite resultat tills på lördag kanske.
Syran kanske ska ställa upp och springa bredvid dig.
Nej, får vänta tills maratonet för det.
Ja, nej, men det låter väldigt, väldigt bra tycker jag. Jag tror och hoppas att ni får en fin vecka in mot loppet och du kommer gå undan på lördag. Tusen tack för den här intervjun. Vi hörs och ses.
Det gör vi, tack.
Det gör vi, tack.
Ja, men det där var alltså Tia och Måns som ju tränar på väldigt, väldigt bra och en lite lugnare vecka här kommer nog få dem att ha riktigt fräscha ben på lördag, Erik. Vad tror du, är det rimligt att gå för 1.30 för Tia och 1.25 för Måns?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag tror hårt på båda de här. Och förutsättningarna tycker jag ser väldigt goda ut. Vädret ser bra ut, det kommer bli en folkfest. Så att det är bara att satsa.
Mm. Ja, men de har ju tränat bra som sagt. De hade ju också då, på tal om specifika pass, så hade ju Tia en stege nedåtgående som vi pratade om i intervjun, som ju var lite tuff på grund av kanske vind, men hon hade ju också tusingar tidigare i veckan som såg riktigt bra ut uppe på en volym som hon inte haft på länge, eller någonsin egentligen så här kontinuerligt. Hon har haft enstaka veckor på den här nivån, och Måns har också då haft pass med längre intervaller i 4.00 fart, så att de har absolut chans, och lördag ser ut att bli nästan vindstilla här i Stockholm. Solchans på morgon och förmiddagen där, och ja, men just nu kan man ju inte se exakt vad det kommer vara för temperatur klockan 11, men jag skulle gissa på att det blir 6-7 grader, Erik, så att jag tänker mig att alltså väderpremisserna är ju närmast optimala egentligen. Ett väder som jag gärna hade haft i Berlin. Även om jag unnar alla att få det på lördag nu, men i fjol kom jag ihåg, då var det liksom 5-6 grader i Berlin och jag var inte där och sprang. Sen sprang jag premiärhalvan, då var det 20 grader och sol. Nu är det tvärtom i år, och det är väl bara att tugga i sig. Jag har inte så mycket att styra.
Vet du vad som är bra, Johan? Vet du vad som är bra? Du kan också springa. Ja, du kan få de här förutsättningarna själv.
Ja, just det, så får jag tänka. Nej, men det är ett kul lopp. Som sagt, det är ett ganska ungt lopp, och jag sprang ju i fjol. Trevligt och bra start och målområde nära Valdemars udde där ute på Djurgården. Nästan 5000 löpare anmälda. Jag hoppas att de kan komma över 5000 här med er som lyssnars hjälp. Det är bara in och anmäla er. Det är ju lite ny bansträckning i år, där man kanske framförallt ska lägga lite fokus på taktiken i början och i slutet av loppet. Det är ju ganska lik bana som i fjol, men då var det ju lite mer av en tvåvarvsbana, och nu är det lite mer av en envarvsbana. Vissa ställen springer man ju på flera gånger, men man gör det åt olika håll hela tiden, så att man kommer inte kunna springa kapp någon, så det kommer inte kunna bli trångt eller så. Och varför man ska ha lite koll i början och slutet är att det är då de största backarna är, och att det kanske är lite knixigt. Så jag vet inte, vi kan gå igenom banan lite grann, Erik, tänker jag. Vi behöver inte gå igenom den i detalj, men man startar ju där nere då vid ett stort fält. Det är en raksträcka i början, några hundra meter innan man vänder upp då höger upp mot Rosendals trädgård. Så det kommer liksom en backe redan efter några hundra meter som är ganska tuff. Så redan där kommer det vara svårt att hålla någon sorts liksom måltid eller så. Så där får man mer bara liksom gå på känsla lite grann. Och när man kommer upp så springer man lite platt, och sen är det ganska rakt ner igen till kanalen. Så det är en lite speciell öppning med första tusingen med två backar då, eller en backe kan man väl säga, men en uppåt och en neråt. Så att, det är lite mer att gå på känsla där. Har du startat något lopp så själv, Erik?
Inte vad jag minns, men vad tänker du där, Johan? Säg att man ska gå ut i 4.00 fart. Vad skulle du vilja att den första kilometern hamnar på då, med tanke på att det är just den starten?
Det är jättesvårt att säga. Jag har svårt att rekommendera exakt, men jag skulle inte vara orolig själv om jag hade haft 4.05 eller till och med 4.10 och en hyfsad känsla. Hellre det än att se att man hade 3.50 och dragit på sig en massa syra i den där första uppförsbacken, för det kommer ju säkert bli någon typ av rusning. Och sen är det ju ganska snabbt som det går lite uppför igen, för bara efter ungefär en och en halv, knappt 2 kilometer, så bär det uppför lite grann igen, och då är det lite grusvägar för mig upp och lite småknixigt upp till 3 kilometer där det planar ut igen, och sen går det nerför, och sen kommer man ut på den här Djurgårdsvägen, och fram dit så tror jag det kommer vara ganska svårt att hålla koll på sin fart helt enkelt, utan där får man nog gå mer på antingen känsla eller puls, om man gillar att springa med det, liksom att man har något pulsbälte, håller koll lite grann så att man inte går för hårt, för jag tror att det kommer bli lite små stökig känsla, om du fattar vad jag menar.
Absolut. Och sen kommer man ner på det här området där vi höll i Adidas try-on-pass, va?
Ja, men först springer man ju på södra delen av Djurgården ut runt Blockhusudden, och så kommer man ju in längs kanalen där vi har sprungit med Adidas Tryon, och där det är många duktiga löpare som springer tusingar, helt platt och fint. Så det kommer en ganska lång sträcka här som det är mycket mer, ja men vad ska man säga, ja men flack löpning där man mer kanske kan komma in i sin tänkta tävlingsfart och ligga mer och ja men stapla kilometer i bra fart. Jag skulle säga egentligen från 3,5 till typ 13,5 så är det mer av en ja men ganska platt mil. Kanske att det är någonstans där vid Gärdet som det kommer komma någon backe efter 9 kilometer. Så kolla upp det så att inte jag lurar er. För det här är en del av den nya delen på banan då. Efter 6,5 så går banan upp mot Kaknästornet och sen springer man tvärs över Gärdet och sen vänder man upp där mot ja men typ bostadsområdet Gärdet, alltså inte själva Gärdet, alltså norr om själva stora fältet, och där tror jag det är någon backe och så korsar man en liten del av Gärdet och sen tillbaks ut mot Djurgården igen. Så men jag tror att den milen kommer vara lite mer lugn och jämn i tempot helt enkelt. Så där ska man väl nog hitta det man tänker är sin halvmaratonfart tror jag. Och sen är man ju där vid 13,5 är man ju längs vattnet igen och ska upp mot Rosendals trädgård fast från andra hållet. Så där blir det ju en backe igen då vid 14 innan du går igång med sista tredjedelen. Och då är det upp över där, sen springer man i princip förbi start- och målområdet fast på andra sidan och får den här flacka delen igen längs Djurgårdsvägen. Så där är det väl ett ställe där man springer två gånger åt samma håll. Men då har väl de som startar sent ändå hunnit förbi där. Och sen så springer man runt och så avslutar man ju egentligen åt andra hållet. Så sista 3 kilometerna blir ungefär som de första 3 kilometerna fast åt andra hållet om du förstår vad jag menar. Så det blir lätt utför ner mot kanalen och lite knixigt och sen avslutar det med en ganska brant backe upp till Rosendals trädgård och sen är det ett jättesnabb avslutning. En backe rakt ner och så den här flacken. Det kommer jag ihåg i fjol att det gick att springa väldigt snabbt på slutet. Så är man en bit från sitt tänkta mål när det är 500 meter kvar så tror jag ändå att man kan ta in lite tid där alldeles på slutet.
Är det bara ge allt då i uppförsbacken och sen så bara överleva sen på när det börjar gå ut för?
Ja, men det skulle jag ändå kunna säga.
Ja, ska vi nämna lite om vätska också? Då kommer det vätskekontroll strax efter 4 kilometer, strax efter 8 kilometer, vid ungefär 11,6 kilometer. Och sen har vi en vid strax efter 15 och den sista verkar vara strax före 19 kilometer.
Jättebra, och om man kollar lite grann då på elitfältet, vi har ju sett lite hur listorna ser ut nu, det kan ju komma förändringar och vi hörde ju Kristoffer Lås prata om Ebba Tolucala, att han skulle vara med, han står inte just nu på startlistan, men om han kommer till start så lär det väl då på här sidan bli en kamp mellan Ebba Tolucala och Jonas Glans då, om han dyker upp, Jonas Glans som ju vann premiärmilen imponerande och även gjorde halvmaraton debut för inte alls så länge sedan och sprang på 1.02 så han blir väl ändå favorit tänker jag. Sen är det väl han Oscar Nyansima heter han va? Som också kommer vara med och hota tror du?
Precis, en ung kille från Burundi så ja, jag kan inte riktigt se att någon ska slå Jonas Glans ändå. Jag kollade ju avslutningen där på premiärmilen och han är ju oslagbar på slutet om han är med. Det är, så är det ju bara. Men Ebba Tolucala är ju fantastiskt stark och kanske framförallt på maraton. Så det är väl, jag tror väl det här är kanske är ja, Jonas är nog den stora favoriten.
Ja, och på damsidan finns det ju en lika stor favorit tänker vi ändå, även om hon kommer bli utmanad. Jag tänker på Hanna Lindholm. Vad tror du där? Har hon någon som kan utmana?
Nej, jag tror inte det den här gången. Hon var ju en halv minut före Lovisa Kisa på premiärmilen och jag tror Hanna får revansch nu för Stockholm halvmaraton där hon ju kom tvåa bakom Lovisa, men formen verkar bra och halvmaraton vet vi att hon är väldigt bra på, så ja, nej, hon blir nog ganska omöjlig att slå här.
Mm. Och sen får vi väl se, det kan ju dyka upp fler namn här under veckan och jag vet att arrangörerna fortfarande hoppas på typ namn som Samuel Tsigai och det vore ju väldigt, väldigt kul och om det kommer in flera starka namn på damsidan också såklart, men oavsett så kommer det bli en härlig löparfest får man väl säga, och hoppas på Djurgården på lördag, och ska bli kul att se då hur Thea och Måns springer de där loppen, och hur det har gått kan ni ju se då på Instagram efter loppet, antar jag. Dels kan man ju kolla på adepternas Instagram, de heter Thea Emilsson och Mara 1991. Man kan ju också följa oss då på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Det kommer väl upp någon rapport därifrån. Våra personliga konton är Johan Forsstedt och Erik.Olo. På Strava kan man också följa oss och kolla hur vi tränar, och man kan väl även lyssna nästa vecka hur det har gått på premiärhalvan, Erik, och hur du tränar där uppe i Dalarna. Och det kommer ju bli ett ganska pirrigt avsnitt, tänker jag. Mindre än en vecka då kvar till ditt stora mål för våren och kanske för hela säsongen, vad vet jag. Det blir spännande, Erik.
Ja, jo, men det är verkligen det stora målet för året, så att det kommer vara taper madness där nästa vecka, det kan jag nästan garantera. Sen drömmen vore ju att hälsenekänningen har försvunnit till nästa vecka, då skulle jag vara otroligt glad, men även om den är kvar så hoppas jag att jag är positiv nästa vecka.
Ja, och det kommer resultat från mitt tröskeltest på Activitus, och ja, men kanske något typ av beslut hur jag ska gå vidare här i vår och sommar. Det kommer hända mycket i nästa avsnitt, har jag, och vi kommer ju dra mycket förutsättningar inför loppet i Växjö, Erik, och kanske även då inte bara för 24-timmarsloppet utan även för SM på 100 km som vi båda ser fram emot väldigt mycket, tänker jag. Det kommer bli en spännande helg där, men först är det ju premiärhalvan som får vårt fokus, såklart. Vad ska du göra nu, Erik? Ska du ut och springa igen?
Ja, men det tror jag. Det är eftermiddag nu, så att jag ska försöka få in ett till löppass. Det ser väldigt härligt ut här utanför fönstret, så det är bara att snöra på sig skorna och ja, ut i skogen.
Ha det så kul på din 3 km slinga, och hoppas det inte blir trängsel.
Tack Johan, lycka till på lördag.